Pippi Långstrump, IKEA, Göta kanal. Är detta kärnan i svensk kultur? Det är ämnet för dagen, för några timmar sedan så presenterade utredaren Lars Trädgård sin hett emotsedda kulturkanon. Vi som ska snabbanalysera den här, det är mina kollegor Anders Q. Björkman, fackboksredaktör på SvD Kultur.
Hej.
Hej. Och Elsa Westerstad som är redaktör för fördjupningar och skribent på SvD Kultur.
Tjena.
Tjena. Och jag heter Ida Ölmedal, jag är kulturchef på Svenska Dagbladet. Anders och Elsa, vad är er känsla när ni nu har sett denna presentation av Sveriges kulturkanon?
Jag blev lite förbländad av spektaklet för att tänka på listan.
Okay.
Parisa Liljestrand som var oerhört irriterad. Hon var arg. Och Lars Trädgård som var lika fryntlig som vanligt. Det var som ett Janus-ansikte som ställde sig i vägen för den här listan. Så det var faktiskt min första känsla. Att vad är det vi står inför här? Och de här PowerPoint-presentationerna.
Så att istället för att se kanon som ett rättesnöre som är avstängt, slutgiltigt, exploderande. Istället ser det hela ju som fönster som öppnar upp.
Mycket. Men så blev jag också glad för att det var ett verk som jag inte trodde de skulle ha med. Och det var Anna Maria Lenngrens Till min kära dotter ifall jag hade någon. Där hade jag laddat upp. Det här kommer de inte ha med och det ska de få äta upp. Men det hade de med.
Spännande, vi måste återkomma till den. Anders, vad är din känsla?
Min känsla när jag såg listan var att kritiken dessförinnan har varit lite alarmistisk. För att om det här är resultatet, summan av en sverigedemokratisk beställning, så är inte jag skräckslagen av den.
Nej. Ja, men min känsla var nog kanske något likartat som jag också skrev i tidningen, att jag tror kanske inte att SD nödvändigtvis har fått exakt det de ville. Men vi kan återkomma till det. Den här kulturkanon, den är ju en lista på 50 verk och 50 historiska händelser, varav de flesta utspelar sig på 1900-talet då. Och den har tagits fram av två expertgrupper som utsätts av en kommitté som enligt Lars Trädgård har hållit dubbelt armlängds avstånd. Vad har de ändå fått rätt? Vad har de fått till? För jag misstänker att vi sen kanske kommer vara kritiska som vi kulturjournalister oftast är. Men Elsa, du tyckte ändå att de hade en poäng.
Ja, nej men jag tycker att de har många poänger och jag tenderar att låta som en riktig stofil när jag säger att Anna Maria Lenngrens Till min kära dotter ifall jag hade någon, att den ska vara på listan och sen också Körkaren, Viktor Sjöströms film. Men jag är glad att de här gamla verken finns där. Och varför jag tyckte Anna Maria Lenngren, det var för att jag hade jobbat upp någonting inför att, ja, men hon kommer inte vara med. Hon känns lite dammig. Den här dikten som är till en dotter Betty som kanske inte fanns, har ju liksom ett tudelat budskap. Är det en feministisk dikt eller inte? Och det handlar ju väldigt mycket om bildning och läsning. Och det är ju med läsning öde i tiden bort vårt kön så föga det behöver. Och skall du läsa, gör det kort. Att så sig nej må fräsa över. Och jag tyckte det var lite meta roligt i den här diskussionen.
Mm.
Så att jag blev glad när jag såg den dikten. Och jag blev också glad när jag såg Körkaren, Viktor Sjöströms film, som är helt fantastisk. Så att jag gillar de här gamla dammiga verken helt enkelt.
Mm. Anders, vad tyckte du var bäst med kulturkanon?
Alltså, ja, men det de har lyckats med är väl ändå att i någon mån är det redan nu en succé. Det vill säga vi pratar om allt det här.
Ja.
Det är ju det de har sagt flera gånger att det är syftet. Men så här, personligen, jag blev glad över att Vilhelm Mobergs Utvandrarna var med. Jag är son till två smålänningar och har svenska-amerikanska släktingar. Så jag tycker det är en fin berättelse som absolut ingår i den här kanonen. Men kanske att man också då borde ha fått med, om det, där har vi med utvandringen, men kanske vi borde ha fått med invandringen till Sverige. Som ju är äldre än 50 år. Och som ju verkligen präglar vårt land, inte minst nu i vår samtid när det är så mycket diskussioner om integration och dylikt.
Mm. Den kritiken kommer ju att komma nu som ett brev på posten,
ja.
Säkert.
De gjorde det också väldigt lätt för sig där när de satte gränsen att verken och händelserna skulle vara mer än 50 år gamla. Att man suddar ut mycket som annars hade varit helt uppenbart att det måste komma med.
Ja.
ur det perspektivet.
Precis. Jag ägnade mig åt att räkna procent här på den här listan. Och jag fick till att 57% av listan är från 1900-talet.
Ja, precis. Väldigt stark tonvikt vid folkhemmet.
Ja, men ändå vill man inte ha med
oss. Är också med. Folkhemstalet, och det är väl ganska talande för att man vill ha just det här uppbyggnaden av det trygga Sverige som man nu tycker håller på att gå förlorat.
Just det. Men också men ur någon sorts sosse-nostalgiskt perspektiv nästan. Jag tänkte också på att det är inte jättemånga kvinnor med på listan i förhållande till män, men det är ganska mycket feminism med på listan. Alltså det är oklart kanske då hur man ska tolka Anna Maria Lenngren, men det är på ett sätt ett feministiskt val ändå för att det är en tidig kvinnlig författare. Men sen kommer ju Carl Jonas Love Almqvists Det går an, som är en feministisk klassiker. Och sen pappamånaderna, särbeskattning. Jag menar, det är ganska många andra reformer som kom till under 1900-talet som inte är med, men jämställdhetsreformerna bara pepprar dem här. Men det är väl för att de är politiskt ganska neutrala nu. Sen inte så länge tillbaka så har inte heller Sverigedemokraterna ett förslag om sambeskattning till exempel. Alltså det blir som så bara, det där kan man lyfta upp utan att det är farligt liksom.
Jag tror precis som du säger att jag tror att man väljer att fila ner spetsen lite grann genom att lägga det så långt bak i tiden. Så till exempel att också, jag sa det tidigare idag, att man bygger oftast inte statyer av nu levande personer. Man gör ju det, Zlatan till exempel. Men det blir oftast problematiskt. Så det är lättare att resa en staty över någon som levde förr, som inte kan göra dumheter och som inte kan bete sig på ett visst sätt och som inte kan tolkas i en, liksom en nutida kontext.
Men på ditt tema, Anders, så är ju integrationsreformen den utskällda socialdemokratiska, där man gav möjlighet till hemspråksundervisning och så, ungefär lika gammal som pappa månaderna, tror jag. Så att,
ja, eller hur? Och jag vet att vår reporter Elisabeth Andersson pratade med Marlene Skander här nu, bara nu i den här eftermiddagen. Hon hoppade ju av den här kommittén och hon vill fortfarande inte riktigt säga varför, men hon var kritisk till att man har den här 50-årsgränsen därför att då misslyckas man med att bli inkluderande, tycker hon. Mm. Och det ligger ju någonting i det då, att väldigt många som bor i Sverige har liksom inte någon delaktighet i det som hände för 50 år sedan.
Lars Trigård har ju lyft fram där att syftet med kulturkanon är att skapa inkludering och social sammanhållning i ett land som är splittrat och där tilliten enligt honom är på nedåtgående. Och är det en problembild som ni kan dela? Ligger det någonting i
problemet? Jag kan dela och tycka att det är sympatiskt att man vill skapa ett vi och att man vill skapa en gemenskap. Och jag tror att det är väldigt få som tycker att det är dåligt. Jag tror att vi alla kan enas om det. Men sen är det frågan då, hur ska man göra det genom en sån här lista som det ändå är? Sen kan man kalla det någonting annat, och man kan kalla det fönster till någonting annat, och man kan kalla det en länk till någonting annat. Men det är ju till syvende och sist listor. Och då är det frågan, hur ska man kunna få ut de här listorna till de som eventuellt inte känner till vem Pippi Långstrump är, till exempel.
Mm.
Och just i fallet Pippi Långstrump tog upp lite raljant kanske, därför att jag tycker att det är märkligt att ett sånt verk finns med. Och då kan man tycka, men om inte det finns med skulle det vara en katastrof. Och då säger jag, nej, det skulle det inte, utan man kan ha med Astrid Lindgren, man kan ha med Allra käraste syster eller något annat verk som är mindre känt. För jag tror inte att det finns så många i detta land som inte känner till Pippi Långstrump. Och gör de inte det så har vi ett mycket, mycket större problem i samhället än den här listan och en bildning, eller hur? Så att, så upplever jag det hela i alla fall.
Om det finns ett inslag av magiskt tänkande i att liksom, det här har vi en kulturkanon, nu ska vi, det skapar gemenskap. Kanske behöver man börja tidigare, och jag tänker alltså det som har förändrats mycket i vårt samhälle är ju, som har tidigare knutit samman människor från olika samhällsklasser och geografi och så vidare. Det har ju varit skola och värnplikten faktiskt. Mm. Alltså tänker jag på så två väldigt tydliga exempel, och nu har vi återinfört värnplikten, kanske kommer det att bidra då. Men skolan tror jag fortfarande, det är liksom, finns ju en handfallenhet inför de problem som existerar i skolan. Jag tror skolan är en viktigare nyckel än en kulturkanon. Men en kulturkanon skadar inte, tror jag. Men jag tror inte det löser inte alltså jag tror en förbättrad skola skulle vara en viktigare reform.
Till viss del kan man ändå också känna att den ställer sig i vägen, att liksom nu kommer vi ha en lång utdragen kulturdebatt om vartenda inslag i den här kanon, men att samtidigt har man skurit ner på både skolan men också, tänker jag, kulturlivet i stort har ju genomgått stora nedskärningar.
Jag tänker att, är det så att de tänker att den här listan ska hjälpa dem som redan har passerat skolan? Den tanken slog mig också. Därför att de som går i skolan idag borde ju rimligtvis lära sig en del saker och åtminstone ta del av majoriteten av de här verken, eller är det kanske 50%, vilket räcker väl. Och menar man då på att de inte kommer göra det i skolan, då har vi ett större problem. Jag vill ändå tro att lärare som utbildar sig till svensklärare, de är i grunden bildade eller har ett förhållande till litteratur och bildning. Så de behöver inte någon som kommer ovanpå eller utanför och talar om för dem att det här ska du lära ut till barnen. Problemet är att barnen lyssnar inte. Barnen kan inte lyssna. Nej, men de har massa olika problem med uppmärksamhet. Och ja, det finns andra problem i samhället som gör att man kommer inte komma ut med den här listan om man inte ska injicera det på något vis, tvångsinjicera de här namnen, så tror jag att det finns ett större problem. Och jag tycker redan från första början har det här projektet präglats av dålig pedagogik. Man har inte, och inte idag heller, lyckats förklara varför man ska ha en sån här lista. Jag var väldigt positiv i början för att jag tänkte att det kan aldrig skada med en trevlig, nu låter jag verkligen som en stofil, en trevlig lista med högkvalitativ kultur och lite annat som man kan diskutera och som man kan enas kring. Men då tycker jag att alltså folkets kanon, där det finns väldigt många verk och väldigt mycket trams men också mycket allvar, den är mycket bredare och livligare och yvigare och passar i så fall ett folkligt projekt.
Som ett diskussionsunderlag.
Jag menar, och den är ju en del av detta, så då kanske Lars Trägård skulle säga, men det ser du, vi har den här folkets kanon, titta vad bra vi är. Och det kanske de är.
Det var lite lustigt på presskonferensen faktiskt, för det var ju ett inslag där från Parisa Liljestrand, kulturministern, att hon beskrev kulturkanon nästan som ett processkonstverk i Lars Vilks anda, att hon sa, vi har ju lärt oss att reaktionerna är en del av konstverket. Hon bara, har du skapat ett konstverk, Parisa Liljestrand?
Tanken slog om det var ett performanceverk.
Debatten brukar man ju säga är en del av konstverket. Och när det kommer till en svensk kulturkanon så kan man ju säga att vi har verkligen fått en livlig, rolig och kanske ibland också, ärligt talat, en rätt knäpp debatt.
Men det med Parisa vill jag bara säga att det är intressant att hon säger det å ena sidan. Å andra sidan så vill hon ändå recensera debatten som varit. Hon sa ju att den var lite knäpp emellanåt och att hon blev lite provocerad. Det kan ju för sig också vara del av ett performanceverk.
Men Elsa, du kände ändå från början att det här var en bra idé och sen hände det någonting längs vägen. Vad skulle kunna ha gjort Kulturkanon till ett lyckat projekt?
Jag tror att det hade blivit mer lyckat om man var tydligare med vad man ville åstadkomma. Lars Trägård har ju sagt att det är ett nationalistiskt, demokratiskt projekt, det vill säga man vill föra folk samman.
Han sagt nationalistiskt.
Du ser osäker
ut. Jo, han pressades på det 30 minuter och han sa, jo, det kan man nog säga att vi är. Men han hade ju också vissa utläggningar om vad han menade med nationalistiskt.
Han menar ju nationalistiskt.
Han vill inte invadera Finland.
Nej, han menar i bemärkelsen nationalistiskt demokratiskt. Ja. Eller hur? Och samtidigt så, ja, men när de lanserade den här idén så tror jag att jag tänkte bara att ett projekt som pratar om bildning, vad kan det skada, det är inget fel i det, och tycker man inte att de här verken är något vidare så spelar det ingen roll. Alltså jag kunde inte se att det hade några skadeverkningar så att säga. Jag tog väldigt lätt på det, men nu inser jag ju också att det finns ju massa andra aspekter här som eventuellt skulle kunna skada mer än hjälpa, eller framförallt så tycker jag väl att projektet har blivit urvattnat. Jag är inte ett dugg rädd för det här projektet, men jag tycker att det är urvattnat och kanske också lite, om ni ursäktar, typiskt svenskt. Alla ska med, man vet inte vad det handlar om, man vill inte sätta ner foten, det ska pågå i all evighet.
Du känner som Parisa Liljestrand sa att Lars Trägård är en Det är som att valla en katt.
Att styra dig, Lars, det är som att försöka valla en katt. Det är omöjligt.
Han är ju väldigt sympatisk och trevlig, så att, det är inte fel på honom. Men jag tycker gott att han kunde, likt Anders Tegnell när vi hade pandemin här, vara lite mer tydlig med vad han menar.
Men om man vill vara generös, du sa att allt det här var vi lärt oss i skolan, eller ska man... Jag har hittat saker här jag aldrig hört talas om som jag absolut inte mötte i skolan. Jag
visste, är det den danska psalmboken?
Malmö psalmboken var för mig en fullständigt okänd.
Är det den viktigaste på den här listan?
Nej, men den är med. Ja. Och det var den jag kom på nu, och nog hittade jag andra grejer jag aldrig hört talas om. Jag hade inte hört talas om den här boken om lapparnas liv.
Du menar samerna?
Ja. Ja. Den heter så.
Den heter så. Nej, men det är ju sant. Det är ju sant. Men det tänker jag att en lärare i en skola, nu går inte du i skolan längre då.
Nej.
En liten stund sen. Men lärarna i skolan kommer ju erbjuda olika verk, och så får det vara. Jag tänker att det är på marginalen då. Sen så känner inte jag till allt här heller. Men mestadels så. Jag bara menar på att jag tänker att de vill inte ha ett elitistiskt projekt. Det är inte det de sjösätter. De sjösätter någonting annat. De vill inkludera alla. Och jag tror inte att det här är det bästa sättet att inkludera alla på. Vi inkluderas. Vi kanske inte behöver det lika mycket som alla andra. Vi på kultursidorna. Och det är väl trevligt. Men jag tror återigen att det är ett ovanifrån projekt. Och nej. Jag önskar dem lycka till, men jag tror att det kommer bli väldigt, väldigt svårt att uppnå det som de vill uppnå, att skapa gemenskap och en diskussion om svenskhet och så.
Men jag tror också att själva problembeskrivningen kanske är lite underlig, för att det som gör att vi har en så splittrad offentlighet idag är ju kanske inte bara det här att vi inte samlas kring en idé om svenskhet, eller det är nog rätt lite det. Det är väl mer det att vi sitter i våra olika telefoner med olika algoritmer och får ta del av väldigt olika innehåll på olika sajter och TikTok-flöden. Alltså att det är ju på något sätt en helt annan, det är ett helt annat problem som inte har någonting med en kanon att göra.
Nej, som jag tror handlar väldigt mycket om klass. Ja. Och alltså, och jag menar, vi sitter med våra algoritmer, vi sitter också i våra olika bostadsområden, i våra olika områden. Och det är klart att då skulle någon säga, ja, men det är ett problem som man också måste lösa. Det här är bara en liten del av det. Mm. Och fair enough. Och som sagt, jag var ju positiv från början. Men det är någonting med det här projektet som har, jag vet inte om det har dragit ut på tiden, för det har det ju inte. De sa att de skulle presentera det nu. Men det är någonting lite splittrat och diffust och... okoncentrerat över hela det här projektet.
Men det är klart att en sån här kanon kan ju inte lösa de här problemen. Jag tror att Lars Trägård talade om det också i det här SVT-programmet 30 minuter när han konfronterades lite med den frågan. Mm. Det är klart att det inte kan lösa de här problemen, men man kan ju se det som att det kan inte heller skada eller missgynna en sån sträva.
Det håller jag verkligen med om. Den har ju ingen skadlig effekt. Och det trodde ju folk innan, de som inte gillar SD, det vill säga.
Jag tycker att den är skadlig.
Ja. Bra!
Därför att, nej, men jag tänker att det är inte bra att man från statens sida försöker liksom lansera en idealiserande berättelse, en fantasi om vad vårt land är. Och det kommer ju, om vi nu behåller den, kommer det ju förmodligen mötas av nya berättelser från nästa regering, och det kan bli liksom en politisk strid om hur ska vi skriva vår historia. Även om den här är inte super liksom politiserad, det kan man ju inte säga, eller som sagt, det är väldigt mycket sossehistoria i den här då SD-beställda kanonen, eller vad man ska säga. Men det är ändå en risk, tror jag. Jag tycker att den är ju uppenbart politiskt tillrättalagd också. Så att jag tycker att det är en dålig idé att man från statligt håll skapar liksom en lista över vad som är svenskt och inte. Och det finns ju också ett underliggande motiv som handlar om att om man inte omfamnar det svenska och inte del av det svenska, så är man inte tillhör i Sverige. Den ideologin ligger ju ändå där någonstans i botten. Och den vänder jag mig verkligen emot. Jag tycker att man kan liksom komma med ett helt annat, med en helt annan kulturell bakgrund och vilja omfatta den kulturella bakgrunden och inte vilja liksom läsa Anna Maria Lenngren och ändå tillhöra Sverige.
Ja visst, men det finns ju den andra aspekten som ofta framförs, att man inte får komma in, att man inte får ens möta de här sakerna som gör att, Och där kommer jag tillbaka till skolan igen. Jag menar, för att om en liten nyanländ pojke eller flicka aldrig möter något annat, eller aldrig ens möter svenskar, hur ska de då, jag menar, Anna Maria Lenngren kan man ju fetglömma.
Nej, det kan man inte, men då får man väl ha just en fungerande skola, en fungerande offentlighet, se till att medierna liksom har resurser, skär inte ner på public service. Alltså, sådana basic saker kan man göra från politiskt håll, en lista.
Men jag tänker att det som är politiskt i den här listan är snarare inte, alltså det är inte verken skulle jag säga, utan det är, som vi var inne på, alltså drömmen om det gamla Sverige.
Ja.
Och drömmen om det gamla Sverige delar ju inte bara Socialdemokraterna, utan också verkligen Sverigedemokraterna.
Ja,
och därför har vi det här folkhemstalet med. Jag tror att är man SD-are så tycker man att det är väldigt bra att just det här talet är med. Det som är så definierande för Sverige och det moderna Sverige. Talet som hölls 1928. Och så att på det sättet så finns det en idé, alltså en överbyggnad som är drömmen om det gamla Sverige. Och det gamla Sverige såg ju helt annorlunda ut också vad gäller mångkultur och annat. Mm. Så på det sättet kan det ju finnas en ideologi som sipprar igenom som inte är önskvärd.
Det finns ju en lustig mångkulturell aspekt som är att de har tagit in en finländsk författare.
Möjligtvis en dansk psalmbok.
Katarina Taikon har de också tagit in.
Ja, hon är ju romsk, men hon är ju svensk författare ändå. Men jag tänkte på det därför att den danska kulturkanon som ju kom för länge sedan, den uppdateras nu, och då har de bestämt sig för att de också ska ta in en lista med nordiska författare. Och det finns ju någonting liksom mer verklighetsbaserat i det, därför att särskilt den danska litteraturen historiskt har ju rört sig över de skandinaviska gränserna.
Är det många norrmän som är citat danska
ja,
författare?
Och Strindberg liksom skrev brev till Brandes. Och, alltså, men så fungerar ju all kultur, och jag menar musiken till exempel, mycket mer än litteraturen, att den rör sig naturligt över gränser, och det är också en del av det som är fiktivt med nationell kanon, tänker jag, att man låtsas att den är just nationell.
Ja, och ska man ta fasta på det du sa, Elsa, att det här är längtan till det trygga Sverige, så ska man blicka framåt, var finns vår nya trygghet, så är det väl snarare då, skulle jag säga som pan-nordist, att ta fram en nordisk kulturkanon och sträva efter att vi i Norden, som ju har, apropå svenska värderingar, skulle jag säga, har nordiska värderingar som är ganska lika varandra. Om vi liksom kunde snarare utgöra någon sorts ny enhetlig, skapa en identitet kring detta, tror jag skulle vara mycket bättre.
Kulturredaktionen kan här enas. Hur tror ni att debatten kommer fortsätta?
Ja, kanske att någon kommer att säga, vad händer med vårt förkristna arv? Varför inte Rökstenen med?
Ja, det är redan folk som har börjat göra det.
Högarna i Uppsala. Ja. Och det finns massa grejer som, ja, men det är ärligt talat konstigt.
Jag tänker att debatten i vår värld kommer fortsätta med den typen av frågor och så. Och det må ju vara hänt. Men den viktigaste frågan, eller det som är mest intressant, det är ju huruvida det här kommer att fortsätta diskuteras på andra platser. För det är ju ändå det man vill. Lars Trägårdh vill ju inte, ja, han vill ju att vi ska sitta och prata om det, absolut, men det är inte hans primära syfte att vi ska sitta och prata om det här. Han tycker det är kul, men det är inte det han vill. Och det är återigen det som är det stora problemet med det här projektet. Så att jag tror att vi kommer fortsätta med debatt. Jag tror att om en veckas tid så har folk, gemene man, glömt den här kulturkanon.
Okej.
Det är hårt.
Vi får se om vi håller den vid liv lite längre till. Men tack så jättemycket, Elsa och Anders, för att ni var med och snackade med mig kort efter kulturkanons lansering.
Det här var en podd från SvD Kultur med Ida Ölmedal, Anders Q. Björkman och Elsa Westerstad. Producerade gjorde jag, Blenda Zettervall Klingert, och slutmix av Daniel Sävström.